Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes. Ja, det är dags för en ny säsong. Jag heter Jenny Ågren och jag är som alltid med mig, ni vet, Davud.
Hallå!
Hallå! Hur mår du?
Jag mår bara fint.
Vad fint.
Nu är det dags att köra.
Nu är det verkligen dags. Och det är så här, vi ska börja den här säsongen med att prata om terrorattackerna i Paris i november 2015. Och nu vill jag varna för att det kommer lite ljud här som kan vara jobbiga att höra. Allting började nämligen med explosioner vid fotbollsstadion Stade de France där en vänskapsmatch mellan Frankrike och Tyskland pågick. Och efter det så följde flera attacker mot restauranger och barer. Sen slog terroristerna till mot konsertlokalen Bataclan. Ja, ni vet, det vi hör här är ju fruktansvärda ljud. Minns du vad du tänkte när du fick rapporterna om attackerna i Paris?
Ja, jag minns att jag tänkte inte nu igen, för att det hade ju skett en attack mot en satirtidning, Charlie Hebdo, i Frankrike tidigare det året. Och man var ju på helspänn, minns jag faktiskt.
Mm. Idag så är det den 8 september. Vi ska alltså snacka om de här terrorattackerna i Paris som ägde rum för snart 6 år sedan. För idag så drar nämligen rättegången mot terroristerna igång i Frankrike. Det är en av de största rättegångarna i Frankrikes historia som inleds. Hur har jag det med snacket så här efter sommaren? Inte riktigt på gång ännu. Men vi ska reda ut lite vad som hände, hur Europa blev efter attackerna och vad vi kan förvänta oss av den här rättegången. Vi kommer också kolla hur Frankrike reagerade på attackerna och vem är då bättre att ringa än vår egen korrespondent i Paris, Johanna Frändén. Johanna är med oss lite senare i avsnittet. All right, ni vet. Vi går igenom lite vad som hände den där fredagskvällen den 13 november.
Ja, det var ju flera terrordåd på totalt 6 platser i Paris. Och 130 personer dog, 350 skadades. Och de allra flesta, de dog och skadades i den här konsertlokalen Bataclan. Där det också pågick en gisslansituation i flera timmar faktiskt. Och Islamiska staten tog på sig det här dådet, eller dåden. Och alla utom en av de liksom aktiva gärningsmännen dog. Och den sista då, han är en av de 20 misstänkta som nu står åtalade. En annan är faktiskt en svensk person.
Mm. Vad kan man säga om den här attacken som IS utförde? Vad var det som gjorde den så himla speciell?
Ja, men egentligen flera saker, för att det här var alltså mest troligtvis den första och största attacken som IS tog på sig, som var liksom så pass koordinerad och som skedde i Europa. Det som vi känner till i liksom samma skala innan dess, det var ju 11 september-attackerna i USA. Och sen så vet vi också att planerna inför den här attacken, de skedde liksom väldigt brett och de var väldigt omfattande. Det var inte liksom några stycken som satt runt ett bord någon eftermiddag direkt, utan det här tycks ha planerats ett bra tag. Det var personer från olika nationaliteter som var inblandade, och bland annat då en från Sverige misstänks det. Och sen så fanns det också menar i alla fall åklagaren, planer för hur en del av de här gärningsmännen skulle ta sig från Syrien där de hade anslutit sig till IS till Frankrike. Så att det var väldigt, väldigt omfattande på ett sätt som man inte hade sett tidigare.
De verkade otroligt organiserade och attackerna avlöste ju varandra under någon timme på kvällen. Det mesta, det vet vi faktiskt vad det är som har hänt under själva kvällen, så vi går inte igenom det så mycket mer. Men hur blev det att leva i Frankrike efteråt? Det infördes undantagstillstånd. Vad innebar det?
Ja, som vi konstaterade, 2015 var ju ett svårt år för Frankrike. Tidigare samma år så hade ju den här attacken mot Charlie Hebdo och en matbutik, en judisk matbutik också skett. Och redan då så ändrades ju tonläget rätt mycket. Jag vet inte om du minns att det var ju demonstrationer även här i Sverige, eller manifestationer där man gick runt liksom med pennor och sa att Je suis Charlie. Och det här skedde ju förstås också i Frankrike, eller ännu mer i Frankrike. Mm. Och efter det här dådet då mot bland annat Bataclan så infördes undantagslagar i Frankrike och polisen fick liksom utökade befogenheter mot misstänkta personer till exempel. Och man kan också säga att det inleddes ju en terrorjakt på de här misstänkta personerna som faktiskt sträckte sig ända in på året efter 2016 och till fler länder som Belgien till exempel.
Mm. Men vi gör så här, vi tar och kollar hur det var att leva i Frankrike efter attackerna. Vi tar och ringer upp vår korrespondent i Paris, Johanna Frändén. Hej Johanna!
Hej!
Eller kanske ska säga bonjour.
Ja, bonjour.
Johanna, hur har det förändrats att leva i Frankrike efter dåden?
Alltså just precis efter det här dådet, eller det var ju faktiskt tre riktigt stora dåd under lite drygt ett år där, om man också räknar Charlie Hebdo och strandpromenaden i Nice då, som var sommaren efter, så var det ju oroligt skulle jag säga. Alltså det var låg liksom en osäkerhet och mycket misstänksamhet i luften och många så där hoppade till vid minsta ljud och smällar och så vidare. Så det var väl liksom själva upplevelsen och extremt mycket beväpnad polis överallt i Paris. Det kanske var den största skillnaden i stadsbilden, att tungt beväpnad polis då, eller militärpolis i nästan varenda gatukorsning. Krav på att visa upp sin väska och ibland ta av sig jackan när man bara skulle in på matvaruaffären. Mycket misstänksamhet, men också ett lite lugnare, liksom lite snällare Paris tycker jag man kan säga. Det var som att folk blev lite mjukare i kanterna kanske också, som det ju blir när man liksom genomlider en sån här kollektiv tragedi som det ju var trots allt.
Det infördes undantagstillstånd, något som faktiskt varade i flera år, eller hur?
Det gjorde det. Det varade i minst 2 år. Nu har det ju varit igen då under pandemin, så att jag läste någonstans att de senaste 6 åren så har det varit ungefär lika mycket undantagstillstånd som inte fast av lite olika karaktär eller vad man ska säga, av lite olika skäl i alla fall i Frankrike. Det är klart att det antiterrorundantagstillståndet, om vi ska kalla det så, som sen permanentades som lag i lite mildare variant, är ju kanske den största skillnaden om man tittar till rättsstaten. Polisen har fått, inte bara polisen, men hela den franska byråkratin har fått liksom helt andra befogenheter när det kommer till att övervaka människor till exempel, när det kommer till att vad ska man säga, tvinga folk att stanna hemma, stänga offentliga platser och så vidare. På ett sätt som inte fanns innan.
Ja, men precis. De här permanentade terrorlagarna, vad innebär det för vanliga människor? Hur mycket påverkar det?
För vanliga människor tror jag kanske inte påverkar så otroligt mycket. Det påverkar ju när du hamnar i trubbel helt enkelt. Alltså att, jag menar, det, till exempel så har ju, du kan ju bli misstänkt för någonting och inte riktigt behöva eller kunna försvara dig på ett normalt sätt, eller man ska säga. För det behövs inte samma, för att göra till exempel en husrannsakan så behöver inte polisen ett domstolsbeslut som var fallet innan, utan det går snabbare, befogenheterna är större. Så att det är klart att jättemånga människor har drabbats av det här, också vanliga människor så att säga. Men det betyder inte att det kanske märks så mycket för var och en i Frankrike, om man nu inte, om man har haft turen att slippa misstänkas för samröre med terrorister eller annat. Men det finns många historier såklart om folk som har blivit utan att polis eller åklagare eller någon har behövt motivera det, blivit övervakade eller återigen husrannsakade eller bara misstänkliggjorda utan att man riktigt har fått någon förklaring till varför, kan man säga.
Men den här skärpta kontrollen av liksom samhället som har skett i Frankrike och kanske andra delar i Europa också efter de här terrorattackerna. Hur skulle du säga, hur reagerar folk på det i Frankrike? Det är ju ett land där man ofta och gärna protesterar till exempel.
Ja visst, och jag tycker det är lite förvånande hur relativt enkelt allt det här så att säga gick igenom. Det var inte så, det är inte så att det har saknats invändningar såklart eller protester, men det har inte alls varit någon massrörelse skulle jag säga mot de här liksom friheterna som tas ifrån folk, för det handlar ju faktiskt om det. Det är lite samma sak egentligen under pandemin, att man till exempel får utgångsförbud och den typen av saker. Och jag tror att det handlar om i båda de här fallen faktiskt att man spelar på medvetet eller inte på människors rädsla. Det är liksom något helt annat. Folk var otroligt rädda. Jag var det också efter terrorattackerna. Sen så vet ni hur det är i de där lägena. Man är extremt på sin vakt i början och sen så efter ett tag så släpper man lite på garden och sen så går ett tag och då kanske man börjar ifrågasätta, vad är det här liksom? Men jag skulle säga att det ifrågasätts de här lagarna ibland från intellektuella till exempel, eller ja, det kan vara opinionsbildare, ledare i tidningen och sånt där, som påpekar med jämna mellanrum att vi lever i ett sorts permanent undantagstillstånd och att det är problematiskt i en demokrati och så. Men någon större folklig ilska mot det här har inte jag noterat i alla fall. Utan det tror jag handlar om att ganska många tycker att det är bra helt enkelt, att det är motiverat, för att det har varit så mycket osäkerhet och så mycket attentat på kort tid i Frankrike.
Och nu Johanna, så är det ju dags för rättegången. Hur snackas det om den i landet?
Alltså det snackas om det som den största rättegången i fransk historia. Det ska det tydligen vara. Det är ett extremt pådrag. Man har ju stängt av en hel stadsdel nästan mitt inne i stan där rättegången ska äga rum. Den kommer pågå i 9 månader. Det är liksom 300 advokater inblandade. Jag tror 1800 målsägande mer eller mindre. Så att det är en enorm apparat. Och det är kommer vara en daglig följetong mer eller mindre under den här tiden. Inte minst då när de misstänkta terroristerna ska in på banan så att säga, eller i salen lite senare i höst. Så att det kommer vara, gissar jag, dominerar nyhetsflödet här under ganska så lång tid. Och samtidigt så är det förstås för många ett obehagligt minne eller trauma som drivs upp. Många anhöriga eller många av offrens, ja, de som överlevde men som kanske ändå var på plats på Bataclan till exempel, tycker att det här är otroligt jobbigt och vill inte prata om det. Och många har bestämt sig för att inte vittna också, för att det är för upprivande helt enkelt. Så att det kommer vara ett test för det franska samhället skulle jag säga. Man kan notera också att det kommer pågå då i 9 månader, så det kommer röra sig in över hela valrörelsen. Det är ju val i Frankrike, presidentval i nästa vår, i april faktiskt den här gången. Så att, och man säger nu att rättegången ska pågå till slutet på maj, så att det här kommer löpa parallellt. Och det spekuleras ju redan nu i vem som eventuellt kommer tjäna på det i en valkampanj och så vidare, eller en valrörelse. Så det är, ja, jag tror att det kommer bli en del av nyhetsvardagen i Frankrike, den här rättegången som kommer såklart puttra på i mellanvarven, men då och då också bli själva rubrikerna förstås.
Tack för det, Johanna Frändén.
Tack.
Tack så mycket.
Okej, ni vet, vi tar och hänger kvar här i hur Europa förändrades efter attackerna. Hur påverkades vi?
Ja, men det blev ju en stor förändring för Europa och över tid kan man nog säga. För att vi ska ju komma ihåg det att den här förändringen hade börjat ske kanske redan året innan, 2014, när terrorsekten Islamiska staten utropade sitt kalifat och också sa gång på gång och väldigt tydligt och uppmanade liksom sina anhängare att rikta dåden mot länder i väst. Så att Europa var på helspänn, ärligt talat. Och när det här skedde, både med Charlie Hebdo men sen så också det här omfattande dådet i november i Frankrike, så såg EU-länderna eller liksom länderna i Europa att vi måste ha ett tätare samarbete. Och man kan nog faktiskt beskriva det som att de fick liksom eld i baken. De blev lite, skulle jag säga, tagna på sängen. I alla fall var det intrycket man kunde få. Och numera så delas ju mycket mer liksom underrättelseinformation och samarbetet. Alltså EU:s polismyndighet Europol har fått ganska mycket mer ansvar och liksom det här har tagits upp i liksom EU-parlamentet, det finns olika lagar och så vidare. Och nu säger både svenska Säpo men också Europol att man lyckas avvärja många, många fler dåd där liksom större grupperingar planerar liknande liksom Bataclan och så där. Men att de här ensamagerande personerna, de är fortfarande ganska, eller väldigt svåra att komma åt, och att det är den typen av dåd som sker nu, även om det ska verkligen poängteras att de är mycket färre nu än kring tiden när IS var liksom mer aktiva.
Så vilken typ av attacker fick vi se efter det här?
Ja, men de attackerna som vi kunde se efter Bataclan-dådet, det gick mer åt hållet ensamagerande. Till exempel lastbilsattacken i Nice, eller för den delen terrordådet som var här i Stockholm på Drottninggatan. Då användes ju en lastbil. Och Europol har ju blivit mycket bättre på att också kartlägga det här och ser att just de attackerna som planeras av flera personer som också kräver lite mer och som antagligen också hade kunnat döda fler. Det är de som man lyckas avvärja genom bättre liksom underrättelseinformation, genom signalspaning och liknande. Men just de här ensamagerande som kör en lastbil eller som attackerar med kniv till exempel, de är liksom svårare att avvärja, och det är de som vi fortfarande ser faktiskt än idag.
Mm, men under de här senaste åren nu då, har det alltid varit IS som ligger bakom?
Ja, men det var ju en period där som IS tog på sig den typen av terrordåd. Och det betyder, det ska man verkligen ha med sig, att det betyder inte alltid att det liksom var en organisation som var med och planerade från start och att det fanns en omfattande liksom logistik och sådär, utan ofta så kunde det räcka med att gärningsmannen eller gärningsmännen svor sin trohet till IS eller på liksom något sätt var radikaliserad jihadist, och då var det som att, kan man säga, IS passade på, för att det var ju den här retoriken man hade, att man uppmuntrade till liksom dåd mot västvärlden. Men sen då, efter, kan man säga, 2015, så när Europol tittar på det här så delar man upp olika attacker, både sådana som man har lyckats avvärja och sådana som har genomförts. De delar man upp i liksom högerextremism, vänsterextremism och jihadistattacker. Och det man kan säga nu är att det sker i alla fall planer på attacker från alla håll. Ja, men under 2020 till exempel så skedde det 57 försök till attacker, och där räknar man in då både sådana som avvärjts och sådana som kunde liksom genomföras, och 10 av de här var jihadistattacker. Så det säger kanske någonting. Alla de attackerna bedömdes för övrigt vara ensamagerande som liksom låg bakom, och Det man också kan säga här, det är faktiskt att just jihadistattackerna, de, även om de inte liksom är i majoritet, så är det oftast de som är mest dödliga. Men sammanfattningsvis, det är många fler som grips numera och det är mycket färre personer som dör i terrorattacker.
Mm. Efter många år så lyckades man ju 2019 till slut störta IS, och de syriska styrkorna tillsammans med USA återtog det sista området som IS ockuperat i Syrien. Har det betytt slutet för terrorattacker som vi har sett på något sätt också vant oss vid?
Ja, alltså svaret är egentligen både ja och nej, för att alltså de förberedelserna och de här grunderna som fanns för den attacken som skedde i Paris 2015, de grunderna finns inte riktigt kvar på samma sätt. Men samtidigt så vet vi ju att det här med att människor radikaliseras, det finns ju absolut kvar, och det sker attacker. Jag nämnde ju precis nu hur många det hade både avvärjts och genomförts under 2020, men det är inte alls i samma utsträckning som vi såg där kring 2015-2016.
Sen, ni vet, vi lever ju också mitt i en pandemi. Hur mycket har pandemin påverkat?
Ja, men en del faktiskt. Alltså, dels har det ju varit svårt att resa mellan länder exempelvis. Och ibland faktiskt också inne i länder på grund av restriktioner. Men sen så kan också Europol, och det vet jag att också Säpo säger, att det är många som har radikaliserats under pandemin. För att ja, men den sociala isoleringen har varit större. Många hänger på nätet mycket mer till exempel. Och konspirationsteorier från alla håll faktiskt ökar. Liksom. Och sen så har man också sett att det har varit färre attacker med liksom sprängmedel till exempel. Och det är ju för att folksamlingar har försvunnit. Vi får inte samlas i köpcentrum, i kyrkor, i liksom konsertlokaler och sådär. Men istället då så har det skett knivhuggningar till exempel, eller ja, men lastbilsattacker.
Så, nu är det alltså dags för rättegång nära 6 år efter attackerna. Man förstår ju att det har tagit ganska lång tid att utreda det som har hänt. Tidigare så har vi ju sett rättegångar mot Rakhmat Akilov som utförde attacken i Stockholm, och även mot Anders Behring Breivik som utförde attacken på Utöya. Båda de är ju dömda till livstidsfängelse. Vi hörde lite från Johanna om rättegången, men ni vet, vad kan vi förvänta oss?
Ja, men som sagt, det här är den största rättegången i Frankrikes historia. Det är enormt. Bara åtalet är på miljoner sidor. Och så nämnde jag ju där att alla utom en av dem liksom som man vet var aktiva gärningsmän dog i samband med eller efter dåden, till exempel vid gripanden och sådär. Men det är i alla fall 20 misstänkta som står åtalade för olika typer av delaktighet eller planering av de här dåden. Och 14 av dem kommer finnas på plats. De kommer sitta i en särskild glasbur i den här ombyggda liksom, rättssalen. Och en av dem som sagt är en svensk man. Och sen så är det också 6 stycken som prövas i sin frånvaro. Antingen för att de har dödats eller för att en av dem sitter också i fängelse i Turkiet.
Mm, och det är också otroligt många målsäganden i den här rättegången. Även den dåvarande presidenten François Hollande drabbades ju eftersom han var på plats på fotbollsmatchen när det smällde. Kommer han att delta i rättegången?
Ja, faktiskt. Han var ju som sagt på arenan, han blev inte skadad eller liknande, han tog sig säkerhet. Men han kommer höras ganska tidigt faktiskt, redan i november, om liksom läget i det franska samhället under den här tiden. För det här är ju en händelse som har påverkat så pass mycket, och då vill man ju liksom också rama in den med hur stämningen var. Liksom. Och jag nämnde ju det förut att det fanns varningar för IS-dåd och sådär. Så det kommer ju bli väldigt intressant att höra hans bild.
Mm, det kommer det verkligen bli. Och sen som du sa, en av de gärningsmännen som faktiskt överlevde är med. Kommer vi få höra honom prata?
Ja, Salah Abdeslam heter han, och planen är att han ska förhöras i januari, men sen om han väljer att säga någonting eller om han väljer att vara tyst, det vet vi inte. Han beskrivs liksom som logistiken för de här terrordåden. Faktiskt också för det som sen skedde i Belgien 2016. Det var ju också en liksom relativt koordinerad, alltså flera attacker som skedde. bland annat mot flygplatsen. Så han åtalar där också. Och han har liksom varit i olika, han har varit i rättegång och dömts för när han greps till exempel. Och då avfärdade han hela rättegången. Så att det är därför som vi inte alls vet hur han kommer liksom bete sig. Men en sak som också är liksom ett ytterligare fokus är just det som man tror att han har varit inblandad i. Kring hur flera av gärningsmännen lyckades ta sig in i Frankrike. För att det är ganska troligt att de tog sig in med liksom de flyktingströmmar som var då när människor flydde från IS-kontrollerade områden i Syrien. Så den biten, det vill man ju verkligen ha svar på.
Mm. Och som du nämner, det finns en svensk misstänkt också bland de åtalade.
Precis.
Vad vet vi om honom?
Ja, men vi vet en del. Osama Krayem, han är från Malmö. Eller bodde i Malmö. Och han är faktiskt en av dem som man tror då kom från Syrien. Men som också jobbade med så att säga, logistik kring de här dåden tillsammans med Abdeslam. Han är faktiskt också misstänkt för terrordåden i Bryssel. Så vi får se om han... hur han kommer att bete sig så att säga i den här rättegången också.
Mm, och vi har pratat om det, rättegången pågår i flera månader. När förväntas det komma en dom?
Ja, men 24 och 25 maj 2022 är det som har sagts. Sen vet man ju aldrig med rättegången, det kan ju dra ut på tiden eller bli kortare.
Mm. All right, ni vet. Bra genomgång.
Mm.
Man får helt enkelt hålla koll på hur det går i rättegången. Man kan ju läsa aftonbladet.se som ett alternativ.
Absolut.
Mm. Ni vet, vi är klara för idag.
Mm.
Tack för idag.
Tack själv.
Nu säger alltså Jenny Ågren och ni vet Davud, tack för idag. Det känns bra att vara tillbaka,
väldigt
eller hur?
Väldigt fint.
Mm. Så följ nu oss i din poddspelare så du inte missar nästa avsnitt, för nu är vi tillbaka varje vecka. Det vill du inte missa, eller hur? Nej.
Känns himla kul.
Ja, det känns himla kul.
Ja, varje vecka, minst.
Varje vecka. Så tack för idag, så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.